Ska vi ge Jesus en applåd? Jag tycker han är värd det. Amen. Underbart. Varsågod och sitt. Fantastiskt att få vara i Vasa. En stor förmån känner jag. Och när man kommer upp så här första gången på plattformen och ska få dela Guds ord, så är det alltid med en väldig respekt och en vördnad. Och så roligt att träffa pastorerna Stefan och Patrik. Patte säger man kanske mest. Och vi har inte träffats så där jättemycket. Jag var här i Finland 2002. Då det var någon konferens i en idrottshall. Och jag hade med mig en vän och vi hade lite gemensamma intressen när det gäller Västafrika och Benin. Men vi fick inte så mycket tid att träffas då. Och sen var jag på en plats utanför Helsingfors, kanske det var Svartholmen finns något som heter. Och det var tillsammans med några svensk-finska pingstpastorer och en god vän också, Carl Gustav Severin. Och vi var där och jag predikade sen i Philadelphia i Helsingfors. Så det är jättekul att vara här och jag har varit i Jakobstaden här den här helgen uppe i Jakobstads kristna center. Och mött de människorna som bor och bygger där uppe. Det har varit fantastiskt. Och vi har bara känt Guds välbehag och liksom den här glädjen och entusiasmen som finns i Jesus, eller hur? För Jesus, han är rolig. Halleluja. Och jag tycker det är så roligt att bara se er att de flesta är ju under 50 år här. De är ju under 40 många. Så det finns hopp för Finland. Underbart. Och jag vet att Stefan och Patte, de har gjort ett fantastiskt jobb. Och vi upplever också Sverige, jag tror hela Skandinavien, jag reser runt, jag är mycket i Norge, att det är en ny tid. Och vi ser hur många unga människor, den yngre generationen, får tag i den riktiga Jesus. Och som förstår liksom att han är livet. Och när vi investerar våra liv in i Kristus, ja då har vi allt på vår säkra grund alltså. Då har vi allt vi behöver. Så den här eftermiddagen så hinner jag inte, och det är inte meningen heller att man ska gå in djupt och förkunna. Jag är här ett möte, och skulle jag dela med mig av allt det som bubblar i mig här, då skulle vi hålla på till minst midnatt och ta en paus och sen fortsätta. Men jag vill försöka vara koncentrerad och jag ska försöka dela det som verkligen ligger på mitt hjärta. Vi lever i en väldigt, väldigt märklig tid, har du tänkt på det? Det drar åt alla håll. Och man säger att min farmor, hon är hemma hos Herren. Hon dog för 9 år sedan, 96 år gammal. Och hon sa så här att du Morgan, du får lika mycket information på 6-7 månader som jag fick under en hel livstid. Alltså informationsflödet är så oerhört starkt. Vi går bara ut på stan, vi ska shoppa lite kläder, så bara möts av en mängd olika reklam och allt och alla vill ha vår uppmärksamhet. Visst är det så? Och det finns en atmosfär och liksom en någonting som alltid rör sig som vill attrahera oss, som gör att vi vill bli någonting, eller hur? Vi vill prestera, vi vill göra karriär, och det är ju inte fel. Men på något sätt så finns det, man jagar efter någonting. Människor jagar efter tillfredsställelse, eller hur? Unga såväl som gamla. Och det här är en fara, tror jag. Jag tror det är en fara att vi leds in i det som drar oss bort ifrån Gud. För jag är övertygad om en sak. Alla vill till himlen. Alla de jag pratar med, mina grannar som ännu inte har liksom tagit emot Jesus i sitt hjärta, de vill till himlen. Och jag minns att bara för någon sommar sedan så stod min granne, och han fick inte igång den här gräsklipparen, för gräset var alldeles för långt och han skulle få igång det. Och han drog och drog och drog, och han fick inte igång den. Och så började han att svära också. Du vet, det är ju normalt när man inte har tagit emot Jesus, så svär man. Och jag hörde det ända till min altan där jag satt och drack kaffe. Och jag tänkte att det kan han inte hålla på, min granne. Så jag gick över till honom som jag brukar göra, och så kom jag nära och så svär han, vet du. Och så förbannar han den här gräsklipparen, vet du, och så ska han klippa gräsmattan mitt på dagen när det är som varmast också. Det har jag aldrig begripit. Jag klipper alltid när solen har gått ner. Och det var varmt, det var en sommardag, och han sa det, och så svor han varmt, sa han. Och då sa jag, men det är inte lika varmt som det helvetet, sa jag. Och han tittade på mig, ska du börja nu igen? Ja, sa jag, det ska jag göra. Och så sa jag, du vet att jag tror att Jesus kan fixa så du får igång den här gräsklipparen, sa han. Jaha, du, sa han, får du igång det här skrället, då ska jag börja be till din Gud, sa han. Okej, flytta på dig, Christer, sa jag. Så jag sa inom mig, herre, fixa det. Och så drog jag ett drag och så var grästippan igång. Och han stod och tittade på mig så här. Gud har humor. Men vi lever i en verklighet, en speciell tid där mycket av oss drar, och jag tror på att alla människor vill till himlen. Jag tror att alla vill tjäna en god Gud. Och jag vill tala om det att vara tjänare. Att vara tjänare. Alla människor som sitter här inne och utanför kyrkan, de kan få möta Gud genom Jesus Kristus och så kan de få bli en tjänare. Och till skillnad från samhället i övrigt, där man hela tiden ska försöka bli någonting, man ska klättra karriären. Och det är inte fel att man blir premierad. Det är inte fel med uppmuntran. Det ska vi verkligen göra. Men alltså, det finns ju en attityd ibland att man ska roffa åt sig. Och jag ska min sann komma, bli någonting. Vet du? Och man jagar efter position, man jagar efter makt för att sen kunna bestämma över andra. Men den kristna tron handlar precis som tvärtom. Att ska du bli någonting i Guds rike, ska du få favör inför Gud och gå starkt med Gud, så måste vi erkänna att vi alla sitter i samma båt. Att ingen av oss kan sträcka på sig och säga, fy vad bra jag är. Jag är ju fantastisk, eller hur? Det kan man inte säga. Utan alla vi kan bara erkänna att om vi ska få Guds favör, om vi ska verkligen ska få gå in i det Gud har tänkt för oss allesammans och få uppleva det här fantastiska livet med Jesus, så måste vi bli tjänare. Vi måste ödmjukas inför Gud, och det är det som många människor gör just nu i vår tid. Unga människor förstår det. Man är tröttnar på att söka liksom efter karriär och söka efter position. Utan man bara inser, jag behöver Gud. Jag behöver få möta den här Jesus som verkar vara så populär just nu. Va? Och så bara känner man att det kommer in och det krossar allt det här själviska, allt den här, de här egoistiska idealen och egoistiska tankarna man har, vet ni. Och så får man bara kapitulera och säga, Jesus Kristus, jag förstår att du är gudomlig. Jag böjer mig inför dig och jag vill verkligen tjäna dig. Och det gör att vi alla sitter på samma nivå. Ingen är överkvalificerad i den här kyrkan för att tjäna Gud. Alla kan göra det. Vi ska börja läsa lite Guds ord också, för det är alltid bra, eller hur? Guds ord är mat för vår ande. Och förhoppningsvis så har du ätit en god middag idag, eller hur? Varför åt du mat förresten? Varför åt du överhuvudtaget? Du var hungrig, ja. Ja, det är för att du inte skulle bli grinig nu på eftermiddagen när jag predikar. Utan blodsockret ska ju hålla sig på en rätt nivå, va? Därför är Guds ord så viktigt, vet du. Att man läser Guds ord så man håller det andliga blodsockret uppe. Annars blir man sur och grinig och framförallt väldigt trött efter ett tag. Ja, sen faller man in i koma och sen så är det svårt att väcka dem där. Så Guds ord är jättebra. Det är mat för vår ande. Första Korintierbrevet ska vi läsa bara ett ord, en enda vers först. Och det är Paulus som skriver det här. Det skulle kunna heta första Vasabrevet till exempel. Eftersom det här är ju församling i Korint. Och då står det kapitel 4 och vers 1 så här. Och det är Paulus. Paulus var ju en församlingsplanterare. Han var en man som ledde starkt med Gud. Och jag brukar säga att vi pastorer, predikanter, vi älskar att predika om Paulus. Eller hur? Men ingen vill leva det liv han levde. För han levde verkligen utsatt, men han gick starkt med Gud. Och då står det så här: som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Som Kristi tjänare och som förvaltare ska man alltså betrakta oss. Så det han berömmer sig av, det är inte allt det han har fått vara med om, allt han hade byggt, allt mentorskap och församlingar, utan det han liksom, det han på något sätt var tacksam för, det var att han var en tjänare. En tjänare. Och till skillnad från då samhället som vi lever i idag, postmodernt samhälle, så sekulariserat, där man ska försöka bli något, så är det precis tvärtom i den kristna tron. Att vi vill ödmjuka oss. Och det enda vi kan berömma oss av, det är att vi är tjänare. Och det här är fantastiskt viktigt. Därför i detta så finns det en styrka. Det finns en slagkraft i att ha dött bort ifrån sig själv. Visst får vi ha drömmar och visioner och vi längtar efter. Men jag vet att vårt hjärtats attityd är så viktig. Guds kärlek är inte dömande. Guds kärlek öppnar våra hjärtan. Och det är ett budskap idag som världen bara hungrar efter. Kärleksbudskapet. Och det är också det jag upplevde här, som någon sa. I den här församlingen så känner man en kärlek. Man känner en värme. Man känner gemenskap. Här finns det utrymme för att här får man finnas till. Här får man möjligheten, chansen till och med, att göra bort sig. För är det någonstans vi ska få slappna av och känna, så är det väl i kyrkan. Att vi är Guds tjänare. Amen. Så det här budskapet jag vill ge dig idag, det är mycket enkelt. Men det är nyckeln till framgång i ditt liv. Därför vi vill se Guds rike växa. Vi vill se människor komma till tro. Vi vill att den helige ande, som är Jesu egen ande, ska ge oss kreativitet att hitta på nya saker som ligger på Guds hjärta, för att få se ännu fler människor få uppleva Jesus Kristus. Han är faktiskt svaret på livets alla frågor. Det låter som att han är så konservativ som han skulle ha ett långt skägg, vet du. Men det är faktiskt likväl sant. Det är svaret idag. Förra veckan så var jag bland 40 företagare och föreläste just om generositet, som vi hörde här. Om att det är nyckeln till framgång. Att kärleken från Gud gör oss generösa. Kärleken från Gud gör att jag smälter inför honom, och så vill jag ge vidare av detta. Och jag är bara en tjänare. Det finns några bibelord jag vill ge dig. Vi går till Markus kapitel 9. När jag reser då, och förmånen att göra det, och har gjort det länge. Jag står också som föreståndare i en liten församling som jag startade för 11 år sedan. I ett område i Sverige där det är mycket av annan typ av andlighet. Och där sa bara Gud 1997, för vi var på väg därifrån ner till Malmö. Som vi tyckte var en strategisk plats. Men så sa bara Gud, nej här du Morgan, du stannar kvar här. Och så vill jag att du planterar en ny församling på plats på 12 000 invånare. Och finns ingen kyrka mer än vår kyrka. Starta med 9 stycken. Så jag vet hur det är att jobba hårt. Och jag vet hur det är att formas och verkligen hålla ut. Och jag upplever att när man möter många människor, så får jag många visitkort. Man har en sån här visitkortsperm hemma. Visitkort på visitkort. Och när man reser i andra länder då, så får man massa visitkort. Pastorer, evangelister och företagare. Och det är det ena titeln efter den andra. Pastor den, apostel den. Och så är det långa namn med olika ministries som man knappt kan läsa. Och man får en oerhörd respekt när man ser namnet och känner, det här måste ju vara något helt otroligt alltså. Sen när man sitter ner och pratar med dessa otroligt fina, goa killar och tjejer och gudsmän och gudskvinnor över en middag, så märker man att bakom titlar, bakom visitkort, bakom allt det där, så finns det ett hjärta. Ett hjärta som är lika sårbart som mitt. Ett hjärta som är lika beroende av Gud och hans ledning som mitt hjärta. Och då är jag en sån person, så att jag vet att för mig så finns det inga stora framgångsrika predikanter, utan det finns bara predikanter. Och jag tror att här det finns en fara att det vi upplever, förstå mig rätt här nu, det vi upplever som attraherar oss utanför den kristna tron, det liberala samhället, det kan också faktiskt attackera oss fast vi är mitt i Guds församling. Och därför tror jag att vi lever i en tid just nu när vi måste söka oss nära Jesus igen. Söka oss nära den helige ande. Och Jesus, han stod för just detta, att vara en tjänare. Vi hinner inte gå igenom allt det här jag vill säga då. Men Jesus Kristus iklädde sig en tjänargestalt, står det. Alltså han var ju kung. Jesus är kung. Men han var också en tjänare. Och hela tiden under hans 3-åriga tjänst ungefär, så var han i tjänargestalt. Han betjänade människor. Och så hade han sina vänner omkring sig. Lärjungarna, vet du, med alla de här personligheterna. Vi gjorde ett bibelstudium hemma i vår församling om de här lärjungarna, de här 12 då. Och vi sa att det finns ingen normal församling idag som skulle tillåta sådana killar komma in i ett ledarskap idag. Vilka killar alltså. Men Jesus såg längre, för han såg deras hjärtan. Och så går Jesus omkring, och han botar sjuka. Han hjälpte människor, han är hela tiden en utgivande kärlek. Och det är ju vår förebild. Jag menar, vi har ju idoler. Det finns ett program som heter Idol. Jag tittar aldrig själv på det, men det lär finnas ett sånt program. Och vi har idoler, vi har idrottsidoler, politiker. Vi har dem vi ser upp till, och det är inte fel. Men när vi ska se upp till allra mest, det är Jesus Kristus. Så mitt budskap idag är enkelt. Och mitt i allt det här som Jesus stod för, den personlighet han var, så hände någonting mycket märkligt bland lärjungarna. Följ med mig till Markus evangeliet. Markus hette en av de här killarna. Och han har ju då liksom gjort en dagbok över det här vad Jesus gjorde och allt det han stod för. Och i kapitel 9, Markus 9 och vers 33, så står det så här. Då kom de till Kapernaum. När Jesus nu var hemma så frågade han dem, för nu hade han varit på väg en stund med sina vänner, sina lärjungar. Och de hade sett hans tjänarskap och allt det här. Och hade känt det. Hans närvaro fanns runt omkring Jesus hela tiden. Och nu var de i Kapernaum. Och så frågade de så här. Frågade Jesus dem. Vad var det ni talade om på vägen? Då teg de. Va? Jesus bara, han visste ju det, eller hur? Han hade ju en sån förmåga, vet, en övernaturlig förmåga. Han visste vad de hade pratat om. Men då så ställde han frågan. Vad snackade ni med varandra om här nu? Och då kände de bara, oj. Just det. Och då säger de så här. De teg eftersom de på vägen hade pratat med varandra om vem som var störst. Det är så typiskt finskt. Jag höll på att säga svenskt, men det är det också. Alltså mitt i Jesu närvaro, fast de har sett hans tjänarinstinkt och hans generositet och hans hjärta, så har de ändå, killarna, gått där och bröstat upp sig. Och tänkt liksom att jag undrar vem som är störst och bäst och vackrast. Va? Så det visste Jesus, men han ställer frågan för han vill avslöja dem. Och det är samma sak idag. Det är så lätt för dig och mig. I varje fall är det för mig ibland. Man attackeras. Att man tror att man är någonting. Men vet du, vi sitter alla i samma båt. Och därför så vet jag att Jesus kärlek är så stark. Och Jesus kärlek, vet du, det är inte en sån här liten romantisk, liten mjuk, softis grej. Liksom. Guds kärlek för mig, det är som ett draget svärd. För Guds kärlek är det som bryter igenom. Allt är frusna, allt är hårda. För Jesu kärlek är så effektiv, den är så kreativ. Och det händer alltid någonting när du och jag är fyllda av Jesu kärlek, när vi möter människor. Om vi har rätt attityd till människor. Och de här lärjungarna, de hade troligtvis inte det. Eftersom de gick där och boastade för varandra och tänkte, jag undrar vem som är störst. Jag undrar vem Jesus älskar mest. Och det är lätt att tänka de tankarna. Och då säger Jesus vidare, då sätter han sig ner. Han kallar på de 12, säger till dem, om någon vill vara den första, ska han vara den sista av alla och allas tjänare. Sen tog han ett litet barn och ställde det mitt ibland dem, slöt till sig i famn och sa till dem, den som tar emot ett sånt barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte bara emot mig, utan honom som har sänt mig. Så Jesus visar väldigt tydligt, och det gäller vår tid också. Ska du bli något? Ska du vara macho? Ni män. Vi bad för alla män igår i Jakobstad. Vi tog fram alla män. Det är lätt att vara macho idag. Man ska bygga garage på 3 dagar. Man ska renovera köket. Och när man har gjort det, då ska man tapetsera rummet. Och när man har gjort ett varv i hela huset, då ska man börja om igen. Och så vi män, vi har ju lätt för att... Fy vad jag är bra. Och det är inte fel, förstå mig rätt här nu. Men det här kan också komma in i våra hjärtan när det gäller vår kristna tro. Det finns människor idag som har en otrolig tjänst inför Gud. Jag bara känner så här i mitt hjärta när jag åkte hit idag. Att jag vill uppmuntra dig. Jag är så tacksam för att det finns lovsångsteam som tjänar Gud. De ska ha all credit, all uppmuntran. Det finns de som tjänar Gud så att människor ser det med sina ögon. Man hör det med sina fysiska öron. Men jag vill bara kasta ut en uppmuntran från himlen till dig. Du som kanske aldrig är på plattformen. Du som aldrig kanske syns eller hörs. Och så kanske du själv tror att ingen ser och hör dig. Därför att det är ingen tycker du som bekräftar dig. Det är ingen som hör dig. Men jag ska veta en sak. Den största och den viktigaste bekräftelsen du kan få. Det är en sanktion i ditt hjärta. Att du gör det Gud har sagt dig att göra. Därför du är lika mycket värd som de som kanske syns och hörs mer än dig. För vi sitter alla i samma båt. Och det är det som är hemligheten med Guds rike. Om vi ska få sin slagkraft på plats efter plats när Guds rike bryter fram, som vi säger. Människor tar emot Jesus. Man känner värme, kärlek. Vad är det som är det centrala budskapet? Det är kärlek. Guds kärlek. Och om du följer med mig till kapitel 10. Och så tittar vi i vers 35. Så kommer det här igen. Jag vill bara ta med det här, för det här är jättebra. Då gick Jakob, Markus 10:35. Då gick Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad är det ni vill jag ska göra då? Ja, låt den ena av oss få sitta på den högra sidan i din härlighet och den andra på den vänstra. Det är inte lite begärt. Alltså, det har gått så långt. Alltså i deras egna hjärtan, alltså att de tror verkligen att de har positionerat sig. Jag har minsann fått någonting speciellt, va. Så är det någon som ska sitta så nära Jesus, va, så jag känner hans andedräkt, då är det jag. Eller hur? Och ibland så kan det komma över oss också. Och det finns en fara i det. För jag tror att det leder oss bort ifrån den sanna kärleken. Jag tror att det leder oss bort ifrån den här enkla men starka relationer med Jesus inom den heliga ande. Och därför så vill jag uppmuntra dig idag. Vi är alla tjänare. Det är det finaste man kan vara i Guds rike. På mitt visitkort, så när jag predikar om det här, har gjort några gånger sista tiden, så har jag bara känt att jag måste nog byta ut min titel på mitt visitkort. Det står inte tjänare. Det står preacher och / life coach. Men det borde stå tjänare. För det är det enda som vi ska vara. Sen är vi tjänare på olika sätt i Guds rike. Och Gud har gett oss minst en gåva var. Och utifrån den personlighet du är, den kultur du lever i, utifrån din ålder, dina relationer, så kommer du vara en effektiv tjänare så länge vi är ödmjuka och håller oss nära Jesus Kristus. Det är nyckeln till framgång. Då säger Jesus här: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med? Ja, det kan vi, säger de. Det är självklart. Ja, visst. Ja, det är lugnt. De vet inte vad det innebär, men ja, visst, det är lugnt. Bara vi får sitta vid din sida, va? Alltså, det är lugnt. Vi fixar det här. Jag har mött så många människor som har gått med Gud. Och levt en sån intimitet med Gud. Genom bön, varit med i församlingsgemenskap. Sen har någonting hänt. Och man börjar tro att det här klarar jag på egen hand. Jag börjar väl förlita mig på min erfarenhet. Och jag går väl på det som alltid har funkat förut. Och då händer någonting. Och det finns alltid en fara. Därför tror jag, och min tjänst när jag reser, det ibland känner jag, att uppmuntra att fortsätta på den väg som vi en gång har börjat på. För Jesus är svaret. Församlingen. Det är så skönt att höra, ni är så tydliga. Vi tror på den lokala församlingen. Vi tror i församlingen, där ska människor få känna den här kärleken. Här ska vi få utrustas, inspireras och bli Guds tjänare. Jesus säger vidare: Men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida, det är inte min sak att ge bort. De platserna ska tillfalla de som är beredda för de som är beredda för dem. När de 10 andra hörde detta, så blev de uppretade på Jakob och Johannes. Och då kallade Jesus dem till sig och sa: Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara alla slav. Det låter ju fruktansvärt. Men det finns en grundord där, oikomos, och det betyder lite djupare att man verkligen ger sig hän och underordnar sig. Ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Vem är vår idol? Jesus. Och om vi vill se Jesus förvandla liv så måste vi ikläda oss denna tjänargestalt. Vi ska alltid tjäna Gud. Det är skillnad, tror jag, att ställa upp. Du vet, det finns folk som, ja, klart jag ställer upp, va? Och så gör man det punktvis, temporärt, man ställer upp. Egentligen känner jag inte för det, men jag ställer väl upp. Men att vara en Guds tjänare, det är att ha fått ett hjärta som har förändrats. Och du har en attityd att jag är beredd att böja mig ner och tjäna och göra det ibland fast inte jag känner för det. Ni vet, Jesus, innan han skulle dö så skulle han ju tvätta han lärjungarnas fötter. Om det var någon som hade all anledning att tänka på sig själv lite grann så var det Jesus. Men även då så tänkte han på andra. Och då säger Jesus så här till Petrus: jag vill tvätta dina fötter. Aldrig, säger han. Aldrig. För om du tvättar mina fötter, då måste jag ju tvätta dina. Och så lågt sjunker jag inte. Det finns människor som vill vinna världen på 3 dagar. Halleluja, shagabalabando, lakadja. Tala med tunga, vet du. 3 dagar ska de vinna världen på. Men de kan inte böja sig att tjäna Gud i det lilla. I det enkla. Det är för man tycker att det är inte värt något. Jag vill ju på de stora estraderna. Jag vill ju bli stor. Det kanske blir så att du kommer att betjäna massor. Men någonstans så börjar det. Och det börjar med vårt hjärta. Att ha en tjänarinstinkt. Att hela tiden korrigeras. Jesus, han stannar upp vidare sen med den blinde mannen Bartimeus. Och det är ett lysande exempel på, direkt efter på den här diskussionen med sina lärjungar, så visar han ett exempel när han tar sig an den blinde Bartimeus. Och hela tiden så är hela Nya Testamentet fyllt av den här attityden av att tjäna. Det finns inget utrymme för självbetjäning. Ibland så möter jag människor, du vet, de som säger så här: tänk om man kunde få en uppmuntran, och tänk om någon såg mig. Och visst är det så, vi ska ju uppmuntra varandra. Men att ibland, vet du, så får man bita det sura äpplet och så får man hjälpa människor praktiskt. Det är Jesu kärlek. Inte bara gå i kyrkan, vet du, och se varandra, utan mellan alla möten i kyrkan, det visar sig hur mycket vi älskar Jesus. Den här kärleken för Jesus, den är tillgänglig för alla människor. Alla vill ha den. Alla söker den. Och det finns ingen större glädje än att tjäna Gud. När vet man att man är en sann tjänare? För man kan vara en ögontjänare, vet du. När är man en sann tjänare? Jo, när tacken uteblir. Är det bara jag som har känt så ibland? Man har gjort någonting och så förväntar man sig att nu borde ju någon tacka mig, alltså. Det här gjorde jag ju faktiskt skitbra, alltså. Men så kommer det ingen tack. Va? Är det ingen som har sett mig? Är det ingen som har, men är det ingen som har fattat vad jag har gjort? Och vi är värda uppskattning. Vi är värda uppmuntran. Ja, det är vi. Men ett sant tjänarhjärta vet att i tidens längd så kommer välsignelsen tillbaka och det kommer uppmuntran. Människor kommer att se det. Så låt inte liksom den här bittra roten skjuta in i dig, utan bara tacka Gud för att ingen har sett mig, men du har sett mig. Jag har tjänat dig i det tysta, i det lilla, och så är jag en liten del av ett större sammanhang. Och så sitter jag samma båt och så träffas vi i församlingen och så får vi bara känna liksom hur wow, vi är tillsammans. Och så tackar man Gud för dem då som syns och hörs med och bara backar upp och välsignar. Och de som hörs och syns med, de backar upp och välsignar de som inte hörs och syns så mycket. Och tillsammans känner man bara, vi tjänar Gud. Amen. Därför vill jag uppmuntra dig. Du är värdefull. Det finns ett sånt kapital i dig. Du är en enda stor investmentbank, vet du. Och man vill bara investera tid och kraft i dig. Och jag måste säga, det måste vara fantastiskt roligt att vara med i en församling som har framtiden för sig. Tycker ni inte det? Det är ju den här församlingen. För ni tror väl på er själva? Amen. Och då behålla tjänarskapets attityd är nyckeln till att få se Guds övernaturliga ingripande i människors liv. Därför vi kan ha allt det här andra, du vet. Men om inte vi har kärlek som kommer ifrån Gud, som fyller våra hjärtan, som gör oss mjuka, formbara, elastiska, som gör att vi gläder oss över det lilla, då har vi ingenting. Det finns mycket att säga, men att vara en tjänare kommer också innebära att vi måste ta beslut där vår karaktär kommer att visa sig. Kärlek är karaktär. När man får kärlek från Gud så kommer det fylla mitt hjärta så jag får en kraft över att säga, det här är inte bra för mig. Jag väljer att stå kvar och jag tror på det jag en gång har trott på. Jag fortsätter att tro på Gud. Jag fortsätter att älska honom. Jag fortsätter att tjäna honom. Och så kommer frukten, kommer välsignelsen tillbaka. Det här är nyckeln, vänner. Och det är många unga människor här. Jag känner mig rätt ung också. I alla fall så ser jag ung ut, tycker min fru. 41 år, kan man inte tro. Ja, någon säger det, att jo, det kan man. Ja, det kan man. Men det är unga människor. Det är fantastiskt. Tänk att få vara med och tjäna Gud. Det är det största, det finaste man kan göra. Och du får gärna ha en kometkarriär i yrkeslivet, i din profession. Du vet, det är fantastiskt. Gud är med dig och han kommer bara att ösa sin välsignelse över dig. Men behåll ditt hjärta nära Jesus Kristus. Nära korsets kraft. Nära försoningen, förlåtelsen. Ha alltid nära till ordet förlåt. Låt inte förlåtelsen sträcka så länge än 30 sekunder för då är det bitter. Utan bara lev generöst och bara tacka Gud för att du får vara med. Så därför så bara känner jag att idag så skulle jag vilja att du bara rannsakar ditt hjärta. Att du bara känner så här, Herre, jag vill fortsätta tjäna dig. Även om det tycks vara så litet, jag vill fortsätta tjäna dig. Och när Gud ser ner på oss människor så ser han inte på hur vi ser ut. Det vore ju, det är väl tur det. Ja, jag menar, min fru tycker jag ser så hård och tuff ut ibland. Bara för att jag har kort hår och så. Men jag sa, men Jesus, Gud vet mitt hjärta. Det räcker att han vet, om inte du vet det så vet Gud. Skoja med. Vårt hjärta. Gud såg Davids hjärta. Gud ser ditt hjärta. Halleluja. Jag blir så glad av ett sånt här enkelt budskap. Därför jag vet att sann kärlek krossar motstånd. Att säga ordet förlåt eller älska någon, det är så starkt. Och på grund av att Gud sände sin son Jesus Kristus, när han vann en fullständig seger på korset, och han sa, jag förlåter hela mänskligheten all synd, alla misstag som de kommer att göra. Jag förlåter dem, jag tar det på mig, jag känner det de kommer att känna. Jag öppnar en ny väg så att de kan få kontakt med den Gud som en gång har skapat dem. Vilket budskap! Och då måste man ju bara böja sig ner och kapitulera och säga, ja, jag är en tjänare. Jag är inte Gud. Jag är en tjänare. Och finns du med här idag som bara säger så här, ja, jag känner inte Gud. Jag är inte van att gå i kyrkan. Och du kanske inte känner dig älskad av Gud. Du tycker inte att du tjänar varken Gud eller människor. Du tycker att du är värdelös. Jag kan säga till dig, du är älskad av Gud. Det är fienden som säger till dig att du inte är värd någonting. Det är han som predikar för dig. Och han predikar bara lögn, för fienden är lögnens fader. Så du är älskad av Gud. Det finns alltid en väg tillbaka till Gud. Du som varit frälst, haft en tro på Gud i 40 år. Och du som har haft en tro i 30 sekunder. Ni är lika mycket frälst, bägge två. Och när man säger det så blir en del äldre förnärmad. Ja, men vadå? De är väl inte lika mycket troende som jag. Jo, men de är lika mycket troende. För man kan inte bli mer än förlåten. Så om du idag säger, Herre, förlåt mig mina misstag. Förlåt mig allt det. Jag vill komma tillbaka till dig, Gud. Jag vill bli vän med dig. För det värsta som finns, det är att vara ovän med någon och inte göra upp det. Men säga ordet förlåt och så bara säga, nu vill jag tjäna dig. Jag vet inte riktigt vem du är, men jag vill tjäna dig. Då är du välkommen in i familjen. Just den här dagen är det över 100 000 människor i hela vår värld som blir frälsta. Som tar emot Jesus. Jag tror det är 135 000 människor varje dag. Det spelar ingen roll, det är mycket. Exakt, men det är många. Och det här är mitt budskap till dig. Och vi ska få möjlighet och vi ska be tillsammans med dig. Jag ska vilja uppmuntra dig. Du som känner, att du vill ha förbön. Om du kanske känner ett, Herre, hjälp mig att bli en tjänare. Hjälp mig att hålla fast vid det en gång du gav mig. Även du som är ung, framtiden ligger framför. Och om du ska bli stark med Gud och lyckas bli en tjänare, det är det finaste man kan bli. Sen kommer Gud att promota dig och ge dig favör i livet. Jag lovar dig. Därför Matteus 6:33 säger, sök Guds rike, hans rättfärdighet. Sök honom och ni ska få allt andra. Och att söka Gud, det är att böja sig. Amen.